Människor söker hopp idag. Och rubriken på predikan och den här söndagen i kyrkorna runt om i Sverige är Jesus är vårt hopp. Jesus är vårt enda hopp. Och när jag har tänkt inför detta och när jag läst bibeltexten så tänker jag det. Ja, men människor söker ju detta hopp. Inte liksom bara hoppet att det ska bli fint väder till sommaren eller hoppet av att vinna lite pengar på en trisslott, utan man söker hopp för själen, tror jag. Ett fäste att hålla i, något som inte rubbas. Ett hopp om att det finns någon som är god och barmhärtig och som vill leda mig, speciellt när jag inte vet vägen själv. Någon som säger att det finns mening med mitt liv. Någon som kan göra att jag kan känna hopp inför framtiden. Lite som Birger sa här, att det kan finnas en ljus framtid. Där tror jag vi befinner oss. Vi i kyrkan, men också väldigt många människor omkring oss. Och jag tänkte att jag skulle finnas i Matteus 14. Men jag kommer inte göra det. Jag kommer att läsa en text ifrån Psaltaren 107. Fast ni behöver inte slå upp den ännu, för jag ska läsa den på slutet. Men jag ska landa lite i de här texterna. Det är bland annat från första kungaboken 17, 1-6. Det kan man slå upp lite om man vill vara med. Och likadant Matteus 14. Jag vill snudda vid dem lite först här. Först kungaboken, som är för så länge sedan, 17:1-6. Och det handlar ju om profeten Elia där, så jag berättar lite för er bara. Elia, han har profeterat och talat Guds ord in i Israel och Samarien, in i Nordriket. Och där är Ahav kung. Och Ahav var en som gick sin egen väg, som vände sig bort ifrån Gud och som började tillbe Baal. Han var värre än någon före honom, står det. Och Elia, han får en hälsning från Gud till Ahab och säger att det kommer inte att regna en droppe framöver över det här landet. Och det är på grund av din ondska. Och ingen kan ändra på det utan att jag ber om att det ska komma regn. Så säger Elia. Och det är klart, han hamnar ju i en livsfarlig situation. Han utmanar ju de mäktiga. Så i och med att han säger det, då måste han ju fly. Men vart ska han fly? Och han blir tvingad, kan man säga, tvungen på något sätt att tänka, jag har ju ingenting annat att sätta mitt hopp till än till himmelens Gud. Så han gör det. Han sätter sitt hopp till himmelens Gud. Och himmelens Gud, Herren, visar honom vägen. Han leder honom och gömmer honom och ger honom vad han behöver. Det står att han leder honom öster om och Jordanfloden. Det är bara lite en sån här kuriosa kanske. Men han är ifrån någon plats. Nu kommer jag inte ihåg ordet till någonting. Som är öster om floden Jordan. Så jag tänker, kanske leder han honom lite mot hemmaplan. Ja, det är bara en liten sida. Men han leder honom, gömmer honom och ger honom vad han behöver. Korparna kommer med mat och han sitter vid en bäck som ger honom vatten. Tills han måste bryta upp igen. För det blir ju torrt och inget vatten. Så måste han ge sig av igen. Och jag bara tänker, ibland så har vi tänker att vi har kontroll, vi som har det så bra. Plötsligt behöver han vatten, han har inget vatten. Han måste bryta upp och gå. Vi har det så bra, vi sitter i våra platser kanske. Det är bara en liten tanke. Och inte bryter upp, men han måste bryta upp. Och där går historien vidare, han möter ju änkan i Sarefat. Hednaland kommer han till. Och evangelium höll jag på att säga, men Gud kommer rakt in i hedna land. Elia Han går upp och ner när man läser om honom. Ibland är han den modigaste modiga. Nästa gång är han den mest uppgivna. Han går upp och ner. Kanske kan vi känna igen oss lite där. Men en sak får Elia erfara i sitt liv. Det är att stegen styrs av Gud. Det står i Ordspråksboken 16:9. Människan tänker ut sin väg, men stegen styrs av Herren. En liten bild av en som var, han måste sätta sin tillit och sitt hopp till Gud. Så kommer vi till Matteus evangelium kapitel 14, 22-33, och jag berättar också där. Där möter vi livrädda lärjungar som sitter i en båt som är hårt ansatt av vågorna på Genesarets sjö. Och det är på natten. Och dessutom så kan man läsa att Jesus precis eller innan där på kvällen hade befallt lärjungarna att gå i båten. Det ordet befallt, det är liksom väldigt nära att tvingat dem i båten. Och bakgrunden är den här. De hade sökt sig till en stilla plats för att vara tillsammans, lärjungarna och Jesus, inför Gud och hämta styrka i bönen för att de hade fått nyheten om att Johannes döparen hade blivit dödad. Folket får reda på att de är där, så folk börjar strömma in i deras stilla stunder. Men Jesus, som han alltid är, tar emot. Och det kom ju 5 000 plus kvinnor och barn, 6 000, 7 000, 8 000 människor till den här platsen. Och Jesus, han gör detta under, ett bröd under, mitt framför ögonen på alla. Och folket blir ju till sig. Och de tänker, denne Jesus vill vi ha som kung. Som en politisk kung, och de vill göra politisk revolution mot romarna. Och nu kommer den kungen som vi vill ha. Och det är inte omöjligt att lärjungarna dras med in i den processen av att vi vill göra honom till kung. Men det var ju inte Guds tankar, inte på det sättet. Så då tvingar Jesus iväg lärjungarna i en båt. Och på båten, i mörkret och i den starka vinden, så händer något. Det blir ju en situation som gör att de hamnar i livsfara där. Det blåser och de fruktar ju för sitt liv. De blir jätterädda. Men någonting händer. Det som händer, vad är det som händer där i båten? Jag har funderat, ni får tänka också. Men en sak händer, tror jag. Och det är att de inser hur snabbt en människa blir maktlös och modlös och utan någon väg. Det går så snabbt. Innan det här ville de, och de tänkte, och vi hade goda idéer, och det här ska Gud göra, va? Nästa stund så är man helt maktlös. Deras åsikter, de egna idéer, bokstavligen rinner ur kroppen på dem. Och de tappar hoppet och modet där på båten. Och så kommer Jesus gående på sjön. Detta omöjliga med den makt, alltså Gud kan göra det omöjliga. Jesus går där på vattnet. Och när de ser Jesus, vad händer då? Ja, då skriker de av rädsla. Och jag tror inte det är konstigt. Jag tänker det är inte konstigt alls. Kanske är det någon av oss. Säkert är det många människor som skriker av rädsla just nu. Till lärjungarna så kommer Jesus. Och han säger, lugnt, tänker jag. Var inte rädda. Mina vänner, var inte rädda. Det är jag. Det är jag, Herren, som kommer till er. Det finns en risk när vi tänker ut våra egna vägar, att det kväver vårt hopp. Vi vill ju gärna ha kontroll och vi vill veta och vi vill, men våra egna vägar riskerar att kväva vårt hopp. Vi får sätta vårt hopp till Gud, inte till människor, inte, kanske inte minst till oss själva, utan till Gud. Det kommer hela tiden nya idéer. Det kommer nya kungar, presidenter, ledare och kommunalpolitiker. Och ingen håller att hålla i när det blåser och är mörkt. Jag har DN på telefonen i en app. Jag skrev inte upp det, men jag tänkte på det nu. De har skrivit om sig själva och sin journalistik. Att de genom sin journalistik är ljuset i världen. Har ni sett det? Alltså de nästan använder bibelord för att beskriva vilken betydelse DNs journalistik har. Jag gillar DN. Jag tycker det är bra på många sätt. Men det där, det var ju bara wow. Vad tror de om sig själva? I vårt samhälle, om jag fortsätter lite, så kastas, nu lämnar jag Kungaboken och Matteus. Det har varit lite en inblick i de situationerna och om hur hoppet, vi behöver hålla i hoppet i Jesus Kristus. Men i vårt samhälle så kastas allting på kant idag. Vi vill göra om nästan allting utifrån nya egna tankar. De vindarna blåser på oss idag. Vi sitter, och lärjungarna var, vi sitter tillsammans. Den där båten var rätt stor också förresten. Det var inte bara en liten båt i det här ordet där. Men vi sitter tillsammans i en båt och vindarna blåser hårt emot oss. Och det är väldigt oberäkneligt. Och det känns som att ingen styr. Och det sätter enorm press på oss. Och inte bara oss i kyrkan, på oss som människor sätter enorm press på oss, varje människa. Och det skördar väldigt många offer. Psykisk ohälsa, stress, press, livspusslet, stora förväntningar på mig själv. Orimliga förväntningar på människor i alla möjliga sammanhang. Och vi kanske ibland tror att vi kan kämpa emot. Men det är så svårt. Det är inte mot människor vi har att kämpa för att inte vi ska bli förvillade och tro att vi ska överbevisa någon om något. Utan det är mot krafter och makter, säger Paulus i Efesierbrevet 6, i den här världen. Att få kontroll är nog inte vägen, tänker jag. Det är inte det som Bibeln utmana oss till eller uppmuntra oss till. Och när vi tänker att vi ska klara det själv så sänker vi kanske blicken. Det blir inte med något perspektiv. Den blir väldigt liksom tajt och nära in på mig och då tappar jag modet. Ibland vet jag inte om Jesus kanske behöver sätta oss i en båt som han gjorde med lärjungarna för att möta vår egen bräcklighet och litenhet på riktigt på något sätt, för att bli ödmjuka. Och ödmjuka inte bara mot Gud utan också ödmjuka mot varandra. Kanske behöver vi det ibland. Vi bygger läkt hus själva. Och det är inte de husen som kommer att hålla. Utan det är Gud som bygger sitt rike. Man skulle kunna säga att Gud bygger sitt samhälle. Sin gemenskap. Den gemenskap som grundas på honom. Och det Det är ett rike som inte kan skakas. Allting annat kan skakas, men inte Guds rike. Fantastiskt och underbart att tänka på. Och då behöver vi inte oroa oss över våra svagheter. Vi bär allihop på svagheter. Vi har svagheterna. Vi kan bara låta dem finnas. Och Paulus säger till och med att kraften blir som störst i våra svagheter. Det är ju så konstigt, men det är för att när inte vi driver saker och ting, utan vi mjukar upp oss och tänker Herrens vilja. Vi vill se, jag vill följa dig, Herre. Så blir det också något annat. Svagheten är ingen fara. Känn ingen oro. Var inte rädda, säger Jesus. Allt hålls samman i honom. Jag tänkte att jag skulle bomba er med hoppbibelord om hoppet. Jag vet inte, det rullar nog iväg lite för mycket tid. Men det är ju klart i alla fall att vi söker inte det som är rätta vägen eller känns rätt för mig. Det är viktigt att vi inser det, tror jag. Utan vi söker Gud, hans barmhärtighet, hans vilja. Gud som är god, trofast och barmhärtig. Och Paulus uppmuntrar Timoteus och han säger: Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Mina barn, hämtar nu kraft i den nåd som finns hos Jesus Kristus. Mot slutet är jag nu. Jag vill säga en sak innan jag ska läsa psalm 107. De första verserna där. Det är detta att Gud har kallat dig och kallar dig vid namn. I Jesaja 43 och vers 1 och 2 så kallar Gud Jakob. Och han säger att han gör det vid namn. Herren säger så här till Jakob. Och som jag tänker att Herren vill säga till oss idag: var inte rädd. Jag har friköpt dig. Jag har gett dig ditt namn. Du är min. Och när jag läser den så minns jag när jag var 18 år. Jag var på Rallingsåsgården på någon samling, någon gudstjänst. Och jag kommer ihåg hur Inte en röst som man hör en röst, men tydligt inom mig så uppfattade jag hur Gud sa till mig: Bengt, vill du vara min? Vill du vara min, Bengt? Får jag använda dig? Det handlade inte om att jag skulle bli pastor. Jag hade ingen tanke på pastor. Det fanns inget pastor eller missionär eller något sånt. Utan det handlade om mitt liv. Och det vill jag säga idag till oss allihop. Att Herren älskar dig så oändligt mycket. Han vet ju allt om oss. Och ändå älskar han honom med en brinnande passion och kärlek. Och han vill visa oss all sin nåd och all sin barmhärtighet. Vill du vara hans? Då får vi prata med honom om det. Men för att samla ihop det här med hoppet, så vill jag säga, för att få fast mark under fötterna och få ett starkt fäste i hoppet, behöver vi få ett förtroende för Herren. Och jag tänkte när Viktor ledde oss, så att vi förstår att vi är så älskade. Så att vi förstår att makten är hos Gud. Vi behöver få förtroende för Herren, hans godhet och hans nåd. Så om någon känner här idag att man inte har fasta mark under fötterna. Eller att det känns som man irrar omkring på öde stigar, att man är ensam. Kanske är man törstig, någon av er törstig kanske. Eller kanske är någon helt slut. Helt trött, djupt in i själen. Då ska vi lyssna till Guds ord till oss. Och jag ska läsa psalm 107 nu. Och det blev inte de där bibeltexterna. Förlåt mig, Martin. Men jag vill säga så här när vi har läst detta. För det handlar om Guds godhet i den här psalmen. Och tacksamheten i djupet av våra hjärtan. Säga, vi är olika. Elia gick upp och ner. Vi är i olika lägen. Vi behöver inte vara orolig så jätte. Det är ju jobbigt att vara djupt ner. Det är smärtsamt och man, när man känner modlöshet, men det får vända och då får vi bära varandra. Den ene har lite starkare tro, den andra lite svagare. Den ene är glad, den andra är sorgsen. Så här, när vi har funnit styrka i Gud, stärk då din vän i tron. För det behöver vi. Bära varandras bördor. Berätta för så många du kan om hoppet i Jesus Kristus. Jesus, han är vårt enda hopp. Lyssna och bara ta in. Du kan blunda, nej. Du kan titta. Där får du på väggen. Tacka Herren, för han är god. Evig är hans nåd. Så ska Herrens friköpta säga. De han har friköpt från fiendens hand och samlat från länderna från öst och väst, nord och syd. De irrade i öknen på öde stigar. De fann ingen stad där de kunde bo. De var hungriga och törstiga. Deras själ mattades. Men de ropade till Herren i sin nöd och han räddade dem ur deras svårigheter. Han ledde dem på den rätta vägen till en stad där de kunde bo. De ska tacka Herren för hans nåd och hans under mot människors barn. För han mättar den längtande själen och fyller den hungrande själen med sitt goda. De satt i mörker och dödsskugga. Fångna i nöd och i bojor av järn. För de hade trotsat Guds ord och föraktat den högstes råd. Han ödmjökade deras hjärtan med lidande. De föll och ingen hjälp fanns. Men de ropade till Herren i sin nöd och han frälste dem ur deras svårigheter. Han förde dem ut ur mörker och dödsskugga och slet sönder deras bojor. De ska tacka Herren för hans nåd och hans under mot människors barn. För han krossade portar av koppar och knäckte bommar av järn. Vi ber. Tack Herre för att vi tillsammans får prisa dig för din nåd. Tack för att din nåd och barmhärtighet är här i det här rummet just nu. Vi ropar till dig i det som är vår nöd. Och vi ber att den här stunden ska få vara ett samtal och en närvaro och en närhet till dig själv. I nattvardsstund, i bön och i lovsången. Dra oss in till dig. Och låt oss få ett möte med dig. Och låt oss fatta viktiga beslut. Dag för dag inför ditt ansikte. Tack för att du är med oss nu. Och vill tala med oss. Och säger våra namn. Amen.